Jesus, tack för ditt ord till oss idag. Låt det få ingång i våra hjärtan. Låt det få slå rot där och bära frukt. Amen. Det finns en punkt på jordens yta som ligger lägre än alla andra platser. Och den platsen finns i Jesu hemland. 365 meter under havsytan och norr om Döda havet ligger Jordansänkan. Och den lär vara jordens lägsta punkt. På den platsen har det hänt en hel del viktiga saker. Det var här som Israels folk efter 40 års ökenvandring gick in i det utlovade landet. Och efter det så förflyter 1000 år och mer därtill. Och så plötsligt en dag så står där i ungefär samma trakt en man med långt skägg och kamelhårskläder. Och han ropar till folkskaran som har samlats där ute. Hans ord är ett budskap från Gud. Det är kärvt men fyllt av hopp. Och det handlar om att Gud vill skapa någonting nytt. Och att han vill ha folket med sig på tåget. Han ropar, omvänd er, himmelriket är nära. Och så fortsätter han med ord från profeten Jesaja. Ord som folket väl känner till. Och det här citeras i Lukas 3, vers 4. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Efter det här så dröjer det inte länge förrän han kommer. Han som Jesaja och Johannes syftat på. En dag så kommer han gående där genom öknen. Bland alla de andra som har gått ut för att lyssna till Johannes. Och kanske för att låta sig döpas av honom som ett tecken på sin omvändelse. Där kommer han bland alla. De andra kommer han som ingen omvändelse behöver. Och Johannes ropar, se Guds lamm. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Bana väg för Herren genom öknen, läste Berit från Jesaja 40. Och det är ingen tillfällighet att det är i öknen som Jesus träder fram. Det är ingen tillfällighet att han vars namn betyder Gud är frälsning. Att han går in i sitt offentliga uppdrag på just den plats där hans namn Josua en gång för länge sedan fick leda folket in i löfteslandet. Det är ingen tillfällighet eftersom Gud alltid är den som kommer för att ta oss från fångenskap och från öken in i det som han i sin kärlek har förberett för oss. Och för att göra det så måste han ju själv först komma till den plats där vi är. Därför kommer han i öknen. Nu tycker ni kanske att jag målar livet i allt för grå färger när jag jämför livet med en öken. Det är väl inte alls så att livet alltid eller ens för det mesta är en öken. Nej, visst inte. Först och främst är livet en underbar och rik gåva. Det vill jag stryka under som det första. Men samtidigt vill jag säga två saker. Och det ena är att om vi bara för en kort stund får uppleva nåden att se en glimt av Guds härlighet, den som Jesaja profeterade om. Om vi får en liten skymt av den bortom slöjorna så kommer vi sen för resten av livet att bära på en bitvis ganska så smärtsam längtan efter den dag då allting, både vi själva och resten av skapelsen, ska genomträngas och förvandlas av Guds närvaros ljus. I jämförelse med det ljuset så kommer annat att framstå som en öken. Och då längtar vi efter den dag när öknen ska blomstra och världen fyllas på nytt utav Guds härlighet. Jag kom förresten att tänka på några bibeltexter som på ett annat sätt uttrycker vad jag menar med öken i det här sammanhanget. Och det är när Paulus i Romarbrevet 3:23 säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det fanns en härlighet, en strålglans över och genom Guds skapelse som vi förlorade genom synden. Men Paulus talar också i Romarbrevet 8 om hur vi tillsammans med hela skapelsen suckar och längtar efter befrielsens dag när härligheten återvänder i fullt mått. Det var det första om öknen, och det andra jag vill säga om livets öken är det här, att även om vi får glädjen att uppleva ett rikt och meningsfullt liv, så kommer vi också obönhörligen att få smaka livets skörhet och brustenhet. Och förr eller senare kommer vi på olika sätt till gränsen av vår egen förmåga. Och ofta är det just där, någonstans i närheten av vår lägsta punkt, som vi finner Gud på ett djupare sätt än förut, eller kanske för första gången. Jag satt igår kväll och bläddrade en stund i tidningen Juldagen, och så fick jag ögonen på en krönika av Runar Eldebo, pastor i Svenska Missionskyrkan. Och han skrev bland annat om hur tron på Jesus ofta tar fart när vi på något sätt hamnar i ett utsatt läge. Det kan vara i samband med en flytt, en separation eller kanske en sjukdom. Och jag citerar Eldebo: insikten om att vi är sårbara och till och med kanske ska dö. Jag vet inte varför han skrev kanske, men ja. Till och med kanske ska dö, öppnar för de frågor som finner sitt svar i Jesus. Tidigare hade vi kanske ett pansar för sådana frågor. Nu lever de liksom av sig själv. Vem är han och vad vill han? Ja, vem är han egentligen? Hur ska vi få se honom och lära känna honom? Se Guds lam, ropar Johannes. Se honom som tar bort världens synd. Och Jesaja, han profeterar: Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Eller som Lukas återger samma textställe, då det citeras av Johannes: och alla människor ska se Guds frälsning. Han byter ut ordet härlighet mot frälsning, och det är kanske ingen tillfällighet, för det handlar egentligen om samma sak. De orden hör ihop, frälsningen och härligheten. Alla människor ska se Guds frälsning. Det var därför, för att vi skulle få se Guds härlighet och frälsning. Det var därför som vägen skulle banas genom öknen. Det var därför som det låga skulle höjas och det höga sänkas, för att vi skulle bli frälsta och få se Guds skönhet, den som var förlorad i våra liv. Så kan man också beskriva vad frälsning är för någonting. Det är att få syn på Gud. Det är att få se hans kärlek, hans godhet, hans helighet, hans renhet. Gud vill att vi ska se vem han är. Han vill befria oss från det som skymmer vår blick så att vi inte ser honom. Och därför pekar Jesaja på två positioner där vi inte kan se vem Gud är, där hans härlighet blir skymd för vår blick. Och den ena positionen, det är när vi höjer upp oss själva. Och den andra är när vi sänker oss själva. Vi människor har en benägenhet att pendla mellan de här positionerna. Att åka berg- och dalbana mellan det höga och det låga. Mellan självförakt och självupphöjelse. Men när Gud kommer med sin tröst och när han ger oss nytt mod, för att använda de uttryck som Jesaja använder i början av samma kapitel, då när han kommer med sin tröst och med nytt mod, då rör han vid både vår stolthet och vårt självförakt. Så att den oländiga marken kan jämnas ut och det krokiga blir rakt. Berg sjunken, djup står upp. Vi kanske inte alltid tänker det när vi sjunger det, att det där kan handla om mitt eget hjärta. Och att det då handlar om att Gud vill hjälpa mig att bereda vägen så att jag ska kunna se honom klarare och älska honom djupare. Alla dalar ska höjas, alla berg och höjder sänkas, oländig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Eller vi skulle kunna uttrycka samma sak så här, att vad Gud vill, det är att få upprätta oss till ödmjukhet. Att upprätta oss till ödmjukhet. Han vill befria oss från både självförakt och självupphöjelse. Så att vi kan se honom. Och så att vi i honom också kan se varandra. Det här kapitlet Jesaja 40, det inleder den del av Jesajas bok som kallas Trösteboken. Och så här börjar det i vers 1 och 2 som jag nyss nämnde. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad. Tröst och försoning är nyckelorden. Och i första vändan, runt 700 år före Kristus, så handlar det här om att Gud ska komma och hjälpa sitt folk hem från fångenskapen i Babylonien. Men Guds ord är rikt och profetiorna har många bottnar. Och därför handlar det här också, och kanske ytterst sett, om vår frälsning genom Jesus. Och då handlar det också om det som han gör i mitt liv, här och nu, genom allt som sker. Vi går till öknen igen. Vi har redan berört varför Gud kommer just i öknen. Ytterligare några ord om det. Varför går Guds väg genom öknen? Jag tror att svaret ligger i detta att Gud är specialist på det omöjliga. Mitt i det karga, där ingenting finns kvar att hoppas på, där vill Gud skapa nytt. Där vill han visa sin härlighet och sin frälsning. Det gäller i mänsklighetens historia i stort. Det gäller i våra egna liv. Och det gäller ju i frälsningen. Att ingenting bygger på våra mänskliga förutsättningar, utan på det som Gud gör. Det bygger på Gud själv, vem han är. Det är han som är vår frälsning. Alla människor ska se Guds frälsning, förkunnar Johannes. Och sen när han, Yeshua, frälsningen kommer, då ropar Johannes: se Guds lam som tar bort världens synd. Det finns en lägsta punkt också i mänsklighetens historia. Och det är den avgörande punkten, den lägsta punkten, som Johannes ser framför sig när han pekar på Guds lam. Johannes vet att det är till den punkten som Jesus är på väg. Med profetisk klarsyn så ser Johannes hur Guds lamm bär alla människors samlade skuld på sina axlar. Och det är också som ett tecken på det som Jesus också låter sig döpas av Johannes. Vid den punkten när Jesus som Guds lamm bär all vår skuld, vid den punkten går han längre ner än någon av oss varit eller någonsin ska komma. Han går dit ner till den yttersta utsatthetens gräns. Min Gud, varför har du övergett mig? Dit går han för att lyfta oss ur djupen. Berg sjunken, djup står upp. Och det är till den punkten som Jesus är på väg. Historiens lägsta punkt. Det är dit Jesus ämnar sig när han rider in i Jerusalem under folkets jubel. Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. En tröst och en uppmuntran för oss just idag. Låt oss be. Herre, tack att du inte valde en lättare väg utan du gick den svåra vägen. Tack att du inte sökte ära och upphöjelse utan du sökte kärlek. Du sökte efter att få vinna våra hjärtan. Och därför gick du till den lägsta punkten. Du tog all vår brustenhet, all vår skuld, all vår trasighet på dig. All vår övergivenhet, all vår rädsla. Du tog det på dig för att lyfta oss. Hjälp oss, Herre, att inte heller vara rädda för vår lägsta punkt, utan hjälp oss att se att just där finns du. Och att just där vill du visa dig på ett nytt sätt för oss. Att vi får se din härlighet, se vem du är.